Precis, då kör vi. Podcast om affärsutveckling.
Hej Jan.
Hallå där Karin, hej.
En ny poddhöst ligger framför oss.
Härligt.
Härligt, ja.
Visst är det.
Ja. Och vi fick ju, det var lite småsnärjigt där innan semestern, så vi fick inte till någon sån här avrundningspodd. Men vi tänkte, då tar vi en introduktionspodd istället.
Ja, vi tar en uppstartspodd.
Uppstartspodd, jättebra. Mm.
Vi hade för mycket på agendan.
Så var det.
Vi fick inte ihop det.
Nej.
Men nu...
Nu kommer vi vara superdisciplinerade i höst, eller hur?
Absolut. Säger du det Karin, så är vi det.
Säger vi så.
Du vet, det är du som bestämmer.
Men vad har du gjort i sommar? Har du badat någonting?
Badat, herregud. Du vet ju att jag är en bad... nästan så jag har simhud mellan tårna. Jag badar så fort jag får tillfälle. Så att jag har badat massor, både i Grekland.
Ni simmar lite i Medelhavet?
I Medelhavet. Och sedan i Vänern, oavsett temperatur. Det har faktiskt varit varm temperatur i Vänern.
Men det vände nu.
Nu är det nere på 15 grader, 13 grader.
Ja, så när det blåser utåt så blir det snabbt kallt.
Ja, det blir det. Så att det har varit en strålande sommar, även om det kom lite regn emellan. Men det har varit härligt och avkopplande.
Mm.
Så att,
vad gött.
Fullt med krafter inför hösten, känns det som.
Jag har varit nere i Skåne vid Sandhammaren, som är en fantastisk strand nere på sydkusten.
Ja.
Och jag var så nära utlandet så jag fick in på mobilen, så fick jag in, så sa de välkommen till Danmark.
Yes.
Ja, så tänkte jag, nu är långt iväg.
Precis, men du åkte aldrig över till Danmark?
Nej, utan vi höll oss i Skåneland. Ja. Jag har ju lite mina rötter där, även om jag kommer från Malmö.
Det kanske ni kan lista ut på dialekten.
Du tycker det?
Karin, ja, du har inte anammat trollet i dialekten?
Nej, inte direkt.
För den kan du ju lära lite av. Vi firar ju faktiskt 100-årsjubileum i Trollhättan, och nu... helgen så kommer det ju vara 100-årsfirande rejält.
Och då. Ja, och så ska vi...
Med Roy och Roger, och de pratar ju utpräglad Trollhättedialekt.
Ja, precis. Och vi ska ju inviga en mack.
Ja.
Mm, som en lekplats. Det blir kul.
Jätteskå. Ja.
Hur tror du den här hösten blir?
Jag tror att den blir jättepositiv. Det känns som det är ett stort drag hos våra kunder som vi jobbar med. Det är fokus både på ledningsgrupper och styrelsearbete, och på marknadssidan är det mycket strategiuppdrag. Och det känns som alla våra kunder har mycket att göra. Så det känns jättepositivt.
Mm.
Samtidigt är det mycket i omvärlden som är inte så positivt och lite otäckt och skrämmande som vi inte haft tidigare. Så att det är en liten blandad förtjusning, så att säga, över den här hösten. Men jag tror att träffas vi och människor och umgås och gör affärer tillsammans och lär känna varandra, så tror jag på det goda. Mm. Och det är bara det vi kan jobba för egentligen.
Ja, det är ju inte så mycket annat att göra.
Nej, precis.
Nej. Vi hade tänkt ta upp ett ämne som är väldigt intressant och som vi har snuddat vid många gånger. Det är ju det här hur vi kan förbättra arbetet i ledningsgrupper och styrelser. Kanske ska prata lite mer om ledningsgruppen idag. Och då tänkte vi inrikta oss lite på själva processledningen.
Mm.
Och det här är ju en mix av erfarenhet från väldigt många olika bolag. Både de vi själva har jobbat i och som vi stöter på.
Mm.
Vi pratar mycket om det här att jag ser egentligen ledningsgruppens arbete som en process som behöver en processledare. Hur ser du på det?
Ja, jag tror du har helt rätt i det. För att Och då kan jag ju se med min erfarenhet att, det, att i många ledningsgrupper och även styrelser så saknas, alltså om man tittar på ledningsgruppen ovanifrån så att säga och ser ifrån januari månad till december och sen några år, liksom, vad är det som händer? Så är det ju en process som gör att bolaget utvecklas tack vare att ledningsgruppen fattar eller styrelsen fattar vissa strategiska beslut. Och ibland går det lite snabbt och ibland går det långsamt så att säga. Men erfarenhetsmässigt så ser jag att det är en bristvara själva, alltså att driva processer i ledningsgrupper och styrelsen. Men det är alltså få personer som har de egenskaperna att kunna göra det.
Mm. Men är det så, nu är jag bara ute och spånar, är det så att ledningsgrupper, ofta är det ju chefspersoner då som ansvarar för olika, men är det så att personerna i sig ofta är samma typ av faktapersoner, alltså de som är eller specialister inom ett område? För man skulle ju kunna, när man tänker ledningsgrupp, skulle man kunna skära på andra hållet och säga att vi behöver specialisterna, vi behöver generalisterna, vi behöver dem med som är bra analytiker, och vi behöver den här rollen, processledarrollen, vem tar den?
Det tror jag, det tror jag så att säga, den diskussionen är inte så vanlig.
Nej, för att man kan ju tänka så här, om man nu blandar produktionschef, marknadschef, utvecklingschef,
ekonomi,
vd och så vidare. Mm. Så kan de ju ha tillsatta egentligen på andra premisser?
Ja, dels att de är högsta chefer inom respektive affärsområde.
Mm.
Så de skär just när det gäller. Och att de är specialister inom sitt område. Mm. Det innebär ju inte att någon utav dem är duktig processledare.
Nej. Eller tror du det bara är så att man... Det kan ju sitta någon, en produktions... Det behöver ju inte tvunget vara vd. Det kan ju sitta någon i de andra positionerna som faktiskt är ganska duktig processledare. Men att man inte tar den rollen i ledningsgruppen så att säga. Om inte kompetensen sitter på vd-rollen där det kanske då är mest naturligt.
Och det är det jag tror att man inte har tagit. Alltså, man har varit nöjd med att ha de högsta cheferna på respektive affärsområde. För det är ju traditionellt och så har det ju varit sedan så länge jag kan minnas egentligen. Årtionden och århundraden så att säga. Det är de högsta cheferna sitter i ledningsgruppen. Mm. Det vill säga de som är direkt rapporterade till vd.
Mm. Men det är ju inte ens säkert i själva diskussionen, i den strategiska diskussionen, att det är vd som ska vara processledare.
Nej, absolut inte.
Alltså, bara för att vara fri i diskussionen.
Nej, så jag tror verkligen att man skulle tjäna på att titta i sin ledningsgrupp. Så att säga, har vi någon här runt bordet som är duktig processledare?
Ja.
I så fall kan den räcka upp. Alltså, jag tror att alla, om man ställer den frågan liksom, så ser man men Pelle eller Stina eller Karin är bra process, bra. Men då får du äga de här strategiska frågorna och se till att de drivs enligt den processen. Mm. Så det kokas ner och att det går enligt en tidsram. Annars är det ju risken att man har många fina strategiska mål som sen, som vi har sagt tidigare, inte kommer ut i handlingsplaner utan att det rinner ut i sanden.
Mm. Men det finns ju en hel del, jag tänker så här, överhuvudtaget när man ska föra diskussioner, så det finns ju en hel del väldigt enkla modeller eller man kan liksom tvinga sig själv och titta på problem ur olika perspektiv och så här. Eller man kan jobba med checkpoints eller hur man nu gör. Tror du att man tänker sig så här att vi kan vårt och vi är bra på det vi håller på, så bra på det vi håller på med att vi inte, att man tycker att det där är lite löjligt eller det där behöver vi inte ta hjälp av?
Så tror jag det kan vara i vissa fall, inte i alla fall. Sen tror jag också att man kanske inte är tillräckligt självkritisk.
Mm.
Man ser inte det helt enkelt. Så att det är liksom ingen fråga. Det vi sitter och pratar om nu, det är inte ens en frågeställning.
Nej.
För det har alltid fungerat och så är vi ett gäng i ledningsgruppen så att säga. Och så är det harmoni och det funkar och det rullar på liksom. Mm. Men om man tittar på det här som så här, tränar din ledningsgrupp och går in kritiskt och säger att nästa ledningsmöte ska verkligen se hur fast kan vi förbättra våran funktion i ledningsgruppen eller i styrelsen. Mm.
Tror du man har den? För det är ju också något sånt där. Tror man, det vet jag ju att man i styrelsen, där kanske man går in och tittar på arbetet. Och så här. Mm. Men tror du man i ledningsgruppen, om vi generaliserar, att man faktiskt sätter sig ner och funderar på hur driver vi vårt arbete? Nu, det är ju ingen som ser i en podd, Jan, att du skrynklar ansiktet lite.
Nej,
men tror du att det är en diskussion man har? Hur förbättrar vi det här arbetet?
Jag tror att det finns x antal ledningsgrupper som jobbar med det. Med förbättringsarbetet.
Ja.
Men jag tror det är
med
mer.
Med sitt eget.
Men jag tror det är mer ledningsgrupper. Det är bara magkänsla.
Ja.
Som jobbar på som man har gjort.
Ja.
Och kanske inte. Ja. Men det, jag har inget,
nej,
det är inget belägg för det.
Och det vet vi ju själv. Det är inte så att vi sitter och förhärmar oss. Det nej. Vet vi ju själv att det här är ju på något sätt en ständig disciplin i varje möte. Att inte glida ut på oväsentligheter och att behålla den strategiska diskussionen och inte falla ner i det operativa och så vidare.
Nej, att det är någon som håller i det är ungefär som att ut och köra en segelbåt eller motorbåt. Alltså, är det ingen som håller i ratten, ja, men då kan vi hamna på vilken kobbe kommer som helst i skärgården. Va?
Mm.
Så att men sen tycker jag också att det här med processledning handlar ju också om att kunna föra det här samtalet på ett sånt sätt så att det är öppet, så att det leder någonting och att det är, ja, som alla säger, alltså, det ska vara högt i tak och det är ju mer en klyscha.
Mm.
För på vissa ställen så är det ju, man säger det, men det är ju bara läpparnas bekännelse och så är det inte så i verkligheten.
Nej.
Så att någonstans gäller det ju att man har en sån kultur i ledningsgruppen eller styrelsen så att alla är öppna, men samtidigt att det är någon som styr, så att faller vi alla iväg så att säga åt höger och vänster, så är det någon som
säger
liksom, nu har vi pratat
spåret.
En halvtimme nu har vi liksom kommit bort från själva kärnämnen, och det vet jag ju själv, jag är ju expert på att
seglar ibland,
seglar iväg ut, och då hjälper du mig i och med att du är processledare, Karin, och jag är inte det.
Nej, och det är ju
Jag vore det.
Ja, och det är ju och jag tror att om man ser ledningsgruppen som ett kollektiv eller som en grupp, så tror jag ju att man kan träna varandra och kan, alltså om man diskuterar det här, hur förbättrar vi oss, och där man vet vad har vi i våra akilleshälar, liksom att man kan putta varandra på spåret igen och säga, ja men nu, vänta, nu håller vi på och liksom gå ner på detaljer eller så att man verkligen, hur mycket effektivitet, alltså det borde ju vara enorma effektivitetsvinster om vi diskutera om rätt saker för rätt tillfälle, eller?
Absolut.
Vi går ut i verkstaden eller vad vi nu har för slags produktion och försöker bli effektivare och så här.
Ja.
Men vi borde ju verkligen titta på ledningsnivå också.
Och det tror jag är en förbättringspotential. För jag tror ledningsgruppen är duktig på att titta på hela övriga verksamhetens effektivitet och struktur och hur det ska vara organiserat.
Mm.
Men det ägnas kanske inte lika mycket tid. Och kanske inte ska, men det ägnas kanske inte någon tid åt själva ledningsgruppens arbete och analysen utav ledningsgruppens arbete. För det blir man liksom part i, man kanske inte vill stöta sig med vd, man vill inte stöta sig med någon.
Med sina kollegor.
Med sina kollegor, för man är tajta och man, jag vet inte, men jag kan känna det att det är ändå bättre. Är man ett tajt gäng så och man har en god stämning, så finns det ändå större anledning till att diskutera de här frågorna och se, fan, kan vi bli bättre?
Ja. Tror du man går upp, eller det är ju också sån här fundering, många chefer har ju enorm press på sig i vardagen. De jobbar jättemycket och de har mycket problem som de ska lösa och så vidare på alla håll och kanter. Tror du att det är så att man går ner i energi när man kommer in i ledningsgruppen för bara lite, nu pustar vi från vardagen, eller går man upp i energi när man... Det är också lite så här, förstår du? Jag menar,
det skulle jag alltid vilja. När jag kör mina coachningar med ledningsgrupper och individuellt, så har jag alltid att jag börjar alltid samtalet, så att säga, med att var är du energimässigt? Så att säga, ett är ju, då ska du ju säga upp dig och sluta.
Mm.
Fem så är det ju inte bra heller.
Nej.
Men är det på övre halvan, så att säga, ur ett ledningsperspektiv, så är det ju hyfsat. Är det 8, 9 och 10 så är det ju, då är det ju nirvana. Men om jag säger att du befinner dig på 8, 9 så är det ju jättebra. Men det är många chefer som befinner sig på 5, 6, 7 va?
Mm.
Och det är inte tillräckligt bra, för det, jag menar, det, och för det handlar ju om att dels att man jobbar med rätt saker, att man har rätt energi, och speciellt i ledningsgruppsarbetet liksom, och ligger man på en lägre, som man kan göra, för allting är ju inte, det är ju så, det är ju en kämpande hela livet med allting, och även ledningsgruppsarbetet, men då är det ju så här att kommer alla in med 5 på den skalan och vi ska ha ett ledningsjobb, då är det ju frågan om vi inte ska gå ut och köpa glass och gå en promenad istället.
Ja, och det kanske man ska ibland.
Alltså, ja, det kan man göra, även om det kan man definitivt göra. Men då kanske man är inte funtad för att fatta rätt typ av beslut.
Eller föra diskussion. Något jag har funderat på och diskuterat också inom det här området med processledning, det handlar lite det här med att hålla isär fakta, tycker jag. Fakta och analys och bedömning.
Och tyckande.
Att det är någonting för att leda processer framåt, så är det så viktigt.
Mm.
Alltså, har vi någon fakta överhuvudtaget, eller bedömer vi hela tiden? Det kan ju vara ett scenario, så kan det vara tvärtom. Vi har mycket fakta, men vi kommer aldrig fram till den här analytiska diskussionen där vi vänder och vrider på stenarna. Hur ser du på det?
Nej, precis. Och då kommer vi in på det, liksom, att det är någon i ledningsgruppen eller styrelsen som liksom ska... Så, ja, nu har vi fört en diskussion här, men är det fakta vi kommer med, eller är det tyckande, eller vad är det vi för till protokollet för någonting? Och då krävs ju verkligen den här typen av, alltså, att det finns en processledare som kan hålla isär det här. För annars, jag är rädd att i många ledningsgrupper så blandas det här som en god sörja.
Ja.
Och till slut så vet vi inte, alltså, det beslut, vad hade vi för fakta? Var det faktaunderlag, eller var det tyckande? Hur många kunder hade vi pratat med, eller vad hade vi gjort åt de här reklamationerna, och hade vi följt det? Vad var kontentan när vi tog det här beslutet? Och om man då inte har någon processledare som gör att men vi kan göra massor med tyckande och så har vi så här mycket fakta, och det är det jag tror att på många ställen blir en sammanblandning utav allt att det blir
ihop. Att det blir lite geggamoja av det.
Ja, snällhus.
Och där tror jag att det är en klar fördel om man kan verkligen väldigt tydligt säga att det här vet vi. Mm. Så här mycket vet vi. För då kan man också, när man håller på att analysera och diskutera, säga... Ja, men här har vi en lucka. Vi vet för lite. Mm. Det här måste vi ta reda på innan vi fattar beslutet.
För vi kan ju se nu, vi har varit inne på digitaliseringens värld och hur det påverkar. Det är ju också något som ska vara uppe på ledningsstyrelsemöte. Hur påverkar det våran bransch? Ja. Vad är det som händer? Ja, men vi tror det händer så här. Det kommer nya programvaror eller våra kunder ändrar beteende. Ja, men vem i ledningsgruppen jobbar med den här frågan?
Mm.
Vem äger den? Vem lägger ner av 40-50 arbetstimmar lägger vi ner? Vem kan säga här att ja, vi är med i ett projekt här som utvecklar och Chalmers är med och det är ny teknik och det är andra leverantörer. Vi är med i det projektet, kan vi säga. Ja, men hur mycket tid lägger vi på det? Absolut, riktigt.
Mm.
Och hur analyserar vi det resultatet de kommer fram? Eller är det sånt där? För jag har varit på några bolagsstämmer där det har varit ny teknik och då har man pratat om att man är med i olika. Men hur mycket lägger vi verkligen? Eller jobbar vi på i det traditionella? Eller, jag ser ju att fastän, här är det något nytt. Här behöver vi faktiskt avsätta tid. Mm. Eller någon som är processledare i ledningsgruppen ser att ja, men här får ju du, Karin, du måste ta hand om detta.
Mm.
Annars kommer vi inte ha rätt beslutsunderlag om 12 månader om vi ska göra en jätteinvestering i vad det nu är för någonting.
Nej, men där är det väl också just den här avvägningen mellan diskussionerna på känd mark, så att säga, och diskussionerna på lite mer då okänd mark, och vilket då kräver ju faktainsamling och research på ett annat sätt.
Mm. Och det handlar ju också, tycker jag, om att göra lite benchmarking och ägna tid åt vad som händer i andra branscher. Mm. För att göra lite reflektioner.
Ja,
jag menar, vi ser, alltså vi kan ju bara rada upp. Vi har varit inne på Uber och taxinäringen, vilken revolution. Vi har ju CD-tillverkningen och Spotify. Jag menar, resebranschen med att du bokar nu din egen lägenhet som är hot mot hela hotellkedjan. Så det kommer ju bransch efter bransch. Tidningsbranschen, det är inga läser vanliga papperstidningar. Alltså,
Och det kommer ju nu på business to business branscherna. Företag som tar en position inom ett segment genom att man jobbar mycket hårdare med content, alltså innehåll och så vidare. Så att det kommer ju hända, det är mina övertygelser att det kommer hända väldigt mycket även på business-sidan. Och då måste
man ju samtidigt som man är duktig i sitt eget gebit och tittar i glaskulan och vad som händer i framtiden, också vidga vyerna lite grann och kanske också för att få lite influenser ifrån andra branscher som vi inte jobbar med, men för att få just det som vi pratar om i innovatumsammanhang, det här med att korsbefrukta olika branscher som traditionellt inte, för det kanske, och jag tror i ledningsgrupp och styrelse också, att man, det är mycket man ska göra, man även här lägger in någon dag om att titta på något helt annat.
Mm.
För att få annan input och hur såg det ut och vad fattade de för beslut och hur kom det sig att de, och vad är hända och så vidare.
Mm. Då ska vi säga att Innovatum är en organisation för projekt med projektarena, inkubator och så vidare här i Trollhättan.
Yep.
För de som är utanför.
Yep.
Absolut. Men vad tror du, Jan, om... Vi är ju glada för att generalisera. Om vi generaliserar i ledningsgruppsarbete, hur mycket tror du man diskuterar befintlig verksamhet och så här? Hur mycket är man faktiskt att diskutera framtiden och nya segment?
Ja, eller? Då säger jag 90-10 då, för att sticka ut.
Mm.
90 befintlig verksamhet, 10 max.
Mm. Och det känns ju lite oroligt egentligen.
Ja, det gör.
Det borde kännas.
Men jag lite... kanske har fel.
Ja, du kan, ja, och vi generaliserar.
Ja, precis. Ja. Eller men vad tror du skulle vara?
Jag tror att man pratar framtid. Jag tror att man pratar nya segment och så vidare. Men det tror jag är svårt. Och det som kanske liksom den gränsen som är svår att trampa över, det är att ta de diskussionerna och applicera på sitt, vad betyder det för vårt företag, och framförallt vilka åtgärder måste vi göra? Alltså, och där kommer vi tillbaka till processledningen. Att inte bara prata alltså framtid.
Nej.
För det finns ju, vi möter ju personer i ledningsgrupper som kan sjukt mycket om sin bransch och vad som komma ska och så. Men det jag tror är svårt, det är liksom att leda ner det i en process och se vad betyder det för oss och vad behöver vi göra idag. Så vi inte sitter på pottkanten om 1, 2 eller 3 år. Det tror jag är liksom kruxet, att bli egentligen lika handlingskraftig där som vi är i de andra operativa frågorna.
Men då kommer vi tillbaka till det du säger, att det är då vi behöver en processledare i ledningsgruppen. Så att vi kommer tillbaka till den kärnpunkten oavsett vad vi diskuterar för någonting.
Det är säkert, jag har nog berättat det för många, i alla fall av våra kunder och så här. Jag har en syster som jobbar i ungefär samma bransch som vi, med lite annan inriktning. Hon jobbar mycket som processledare och var tvungen att prata med henne. Vi pratar mycket med henne före den här podden. Och då sa hon så här att jag tror att många gånger så saknas en idealbild. Alltså och då kanske vi tittar bredare än bara ledningsgrupp, utan tittar överhuvudtaget i projektgrupper och olika former av konstellationer där man jobbar framåt. Man försöker jobba framåt, men man saknar bilden. Var ska vi komma någonstans? Och det är ju klart att det är ju jättesvårt det också.
Ja.
Alltså om vi inte har en samlad bild vad vi ska nå fram till, då kan det ju verkligen bli rundgång i systemet.
Absolut.
Vad tror du? Tror du man har den här bilden klar för sig?
Nej.
Har du bilden klar för dig? Det var kanske under bältet.
Nej, det var... Jag kan ju inte säga att...
Nej, men jag tänker nu, vi är ju mitt inne i OS nu här.
Ja.
Idrottsmännen som målar upp och ser sig själv över ribban.
Ja, precis. Men den idealbilden, den har jag ju uppmanat. Men sen är det ju hur bra jag har varit att kommunicera den, så att säga.
Nej, och det är ju sin sak att kommunicera den, precis, både i företaget och i ledningsgruppen.
Ja.
Sen är det också så att den här målbilden, den förändras ju över tid.
Ja, för
den kan ju förändras ganska snabbt.
Ja, det kan den göra.
Alltså,
det kan vara från
en månad till en annan så händer det saker på marknaden som gör att vår bild förändras, och då kanske den förändras i vårt huvud, eller få personers huvud, men inte man är dålig på att kommunicera ut den. Och det är klart, då skevar det ju väldigt där.
Precis.
Något annat så här som jag känner som ligger väldigt varmt om hjärtat med mig, för mig, det är ju också det här att jag tror, och jag vet att vi har haft upp det tidigare, att man känner kravet på att man ska fatta så mycket beslut. Och jag tror inte man behöver vara så stressad med att fatta beslut. För att ibland är det ju så att man fattar en massa beslut som inte genomförs. Och då kan man fundera om det inte är bättre att driva diskussionen och de här analytiska diskussionerna, de strategiska diskussionerna, lite längre, så att man känner, för det kan ju vara så att det inte är riktigt tillräckligt underbyggt när vi fattar beslutet.
Nej.
Och då får vi inte fart på den här processen, då är vi inte riktigt med hjärtat övertygade att det här är rätt.
Nej. Du har helt rätt i det, Karin, för att många beslut fattas alldeles för kortsiktigt och med för dåligt beslutsunderlag, och man har inte värnat om den här diskussionen, och man kanske inte har värnat om diskussionen och tagit den tiden som du behöver, bara för att man inte har någon processledare som har kunnat.
Nej, så kan det vara. Så det är lite cirkel här egentligen.
Absolut, vi kommer tillbaka till det.
Mm.
Och jag vet ju då innan vi startade More Management så hade jag ju intervju med x antal företagsledare liksom, som hade använt sig av stora managementbolag och genomgående så att säga, och detta var ju jättestora bolag, så var det ändå att man hade jobbat mycket med de strategiska frågorna, men sen när vi tittar vad blev det i summan av kardemumman, så var det ju inte mycket som föll ut.
Nej.
Och kontentan av det är ju att vi, antingen att det inte var bra så det var ingen som skulle fälla ut, men det tror jag inte. Jag tror det var massor med matnyttigt. Men man har kanske inte orken, man har, om man hade, har för dåligt med duktiga processledare för att orka driva genom förändringar eller vad det nu kan vara för någonting.
Och det, nu kommer vi ju egentligen till en av huvudfrågorna när det gäller processledning. Det är ju hur får vi saker gjorda? Om vi nu har den här en bra process i ledningsgruppen och vi har en bra diskussion, vi har bra fakta, underlag och så vidare, vi tar ett beslut, då tycker man ju att man nästan är framme. Men det är man ju inte riktigt.
Då har man bara börjat. Om man då tagit beslutet på rätt bra beslutsunderlag också, så har man gjort mycket, men det är ju sen det börjar det riktiga arbetet.
Ja.
Det vill säga verkställare. Och det svåra.
Ja. Och det behöver vi ju inte hymla. Det vet vi ju själv hur svårt det är att göra saker. Och det möter vi ju också ute hos företagen. Att verkligen få genomföra. Och har du några funderingar där? Vad är det som krävs för att det ska verkligen genomföras?
Det är som all måluppfyllnad. Liksom. Det är bara att bestämma sig. Att det här ska vi göra. Och istället då för att vi har 10 olika mål som vi ska parametrar och olika hänsyn som vi ska göra, så ta 2-3 stycken och så driv dem. Och se till att de är uppe som på agendan på ledningsgruppsmöten varje gång du har. Och vad har vi gjort och vem är det? Och så har du som uppföljning. Och så bestämma sig för att detta ska vi genomföra. Jag kan inte se något annat sätt att göra det. Och då är det ju det är kontinuiteten i det här, och det är också att det är någon som följer upp det som är beslutat och så avrapporterar. Och sen är det att jobba med handlingsplanerna.
Men
det är ju att det blir att du inte hinner träffas i ledningsgruppen, att det inte är någon som följer upp det.
Nej,
och
då händer ingenting.
Nej, då händer ingenting.
Nej, men kontentan är ju att personerna i ledningsgruppen eller projektgruppen eller vad vi nu pratar om är väldigt viktiga för att i sin tur få igång processen att genomföra det. Kan det vara så att man är dålig på att formulera nyttan med saker? Alltså när man tänker ner i organisationer för att få gjort, eller är det bara så att de operativa uppgifterna krigar så med de strategiskt framåtsyftande?
Ja, det tror jag att det tiden är en faktor. Och sen tror jag kanske man inte pedagogiskt heller säljer in det på rätt sätt.
Nej.
Och där har du återigen viktigheten i projektgruppen att den som är processledare så att säga kan också servera det på ett sånt sätt så att alla kan ta till sig det.
Ja. Och vara där och pusha och uppmuntra. Och,
ja.
Men kanske också det här att skapa resurser för det. För man ska ju inte, om det är ett krig om tiden, att man måste ju vara ärlig mot sig själv i ledningsgruppen. Har den här personen som vi nu lägger ut det på, som ska vara drivande i företaget, har den här personen tillräckligt med tid och resurser för att driva fram det på den tidsrymden som vi har? Det är ju jätteviktigt.
Ja. Och där jobbar ju alla, tycker jag, med generellt också väldigt slimmade organisationer där alla har väldigt mycket arbetsuppgifter som ska göras. Tack vare att det är pressat. Så ofta för den här typen av frågeställningar så finns det ju egentligen ingen tid. Utan det handlar ju om i så fall att skapa den tiden för befintligt eller göra en ny anställning. Om man nu vill göra det på riktigt. För gör man det annars på, som man har sett på vissa ställen, liksom, då pressar man in de här frågeställningarna hos befintlig ledningsgrupp och så finns det ingen tid till att sköta, eller någonting måste du ta bort.
Ja. Men då är,
om då du, är det liksom, om du pressar då, hur blir beslutsunderlaget, undrar jag då?
Ja, ja, så kan du ju se. Men om du pressar in det, då kan man ju säga så här, då blir processen ännu viktigare. Då blir det ännu viktigare att boka in möte, boka in tid för hur det här ska genomföras. Har du luft i systemet, då är det ju enklare att genomföra det. Men just att se till att man får till de där mötena. Jo, men vi måste prata med varandra för att komma framåt. För ofta är det ju det. Ja, men vi skulle. Men man kommer liksom aldrig till skott. Du har ju jobbat i organisationer där man har jobbat med tävling och sånt för att nå fram. Hur ser du på det? För det är ju ett tag sedan du gjorde det. Ser du på... Nu var det ju typisk säljroll och säljledningsroll och säljchefsroll. Men hur ser du på det idag? Just det här... För det finns ju ny teknik man kan använda för att kanske ställa olika enheter mot varandra. Eller så. Hur ser du på det?
Ja, men det, alltså, har man stora säljorganisationer med mycket säljare så är det en morot med... Alltså tävlingsmomentet ligger ju i en säljares natur mer eller mindre. Att vinna en affär och skapa förtroende.
Men du tror att det är mer när det handlar om förändringar eller man ska gå upp i volym eller så, att det är på den sidan med säljare så som är van där att tänka så?
Ja, det tror jag. Sen tror jag att det har minskat, för att jag tror komplexiteten på många produkter och tjänster idag har blivit mycket större, så att det handlar mycket mer om ett samarbete, så att säga partnerskap mellan kund och leverantör egentligen, än att bara sälja. Sen finns det vissa produktområden, tror jag, fortfarande som jobbar väldigt hårt med den typen av säljtävlingar, så att säga. Men i många andra branscher så handlar det om innehåll och förtroende, och att kunden är väldigt påläst idag också. Så att det, Jag tror att det ändrar sig.
Svårare,
ja,
egentligen.
Det tror jag. Då handlar det mer om att jobba med bra företagskultur för sin personal. Med alla som har kund.
Och kanske visualisera, om man på något sätt kan visualisera att nu är vi på gång, nu är processen liksom, går vi framåt, så att man känner det. För det handlar ju egentligen om det, att man ska känna, yes, vi är lite närmare det hela. Okej, men om du skulle då, om ett råd, om vi pratar om processledning i ledningsgrupper, vad skulle du, om man funderar på, hur bra är vi på det här? Vad skulle du vilja ge för råd?
Ja, en uppmaning är till samtliga vd:ar och styrelseordförande att fundera själv, har vi någon som är duktig processledare i? Och har vi inte det, har vi någon annan på företaget som vi vet är det? Och då, om vi ska driva, då kanske den personen ska in i ledningsgruppen. Eller tillfälligt in i styrelsen, inte permanent eller något, utan kanske just för den egenskapen. För det krävs ju den kompetensen som övriga i ledningsgruppen har för att fatta produktionsbeslut eller ekonomiskt eller inköp eller vad det är nu. Men att kunna driva framtidsfrågor kan ju faktiskt vara någon annan som inte via sin egen arbetsuppgift, så att säga, är med i den traditionella ledningsgruppen. Det skulle vara min uppmaning, och att alla verkligen är självkritiska.
Ja, det skulle vara väldigt roligt om någon av våra lyssnare faktiskt har testat något där man har skakat om sin ledningsgrupp lite. Eller där man kanske har fört just den här diskussionen, hur fungerar, vår grupp. Mm. Vore jättekul med lite inspel.
Absolut. Mm. Och man kanske har hittat en bra processmodell för att driva sin led. Så kan man få komma hit och berätta om det.
Vi bjuder in dem.
Absolut. Så ja. Hör av er till More Management ja. På då, vår hemsida.
Då går vi ut och gör stordåd, Jan.
Absolut.
Mm. Ha det gott.
Ha det gott själv. Hej.
Hej.